Radioplay.
Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av podden Skyldig med mig, advokat Kristoffer Stare.
Och mig, advokat Martin Persson.
Det är här vi pratar brottmål från ett helt annat perspektiv än vad ni är vana vid.
Det enda perspektivet som räknas, försvarar perspektivet.
Idag ska vi tala om två egna mål och vi har fått godkännande från våra klienter att göra det. Och det är två olika aspekter av fentanyl. Frågan handlar egentligen om personer som säljer farliga substanser som kan användas för att missbruka. Om de kan dömas när personerna som använder drogerna dör.
Kristoffer, vad är då fentanyl för de som inte vet det?
Det är helt enkelt ett bedövningsmedel skulle man kunna säga. Som används i vissa former i sjukvården som ett väldigt starkt bedövande medel om man har väldigt ont. Alltså en starkare form av morfin kan man säga.
Det är en opiat. Ja. Som samma som heroin, morfin och så vidare.
Och det här kan man få då ett visst rus av också. Och i vissa kretsar så används det här som av missbrukare. Och man kan skapa olika syntetiska former av det här, den här drogen. Och det kallas då analoger. Och i mitt fall hade min klient påstås var delaktig i att ha sålt sånt här på internet. Det som var intressant i hans fall det var att lagstiftaren hade inte klassat det här som olagligt. Det vill säga, det fanns ingen regel som sa att det var olagligt att inneha det här preparatet och inte heller att det var olagligt att sälja det.
Han hade bytt det preparat han sålde, hade inte samma sammansättning. Det var en annan molekylär sammansättning än det som de andra formerna som var olagliga. Så att lagstiftaren hade inte hunnit med att säga att det här är otillåtet. Utan detta är lagliga grejer. Ja. Alla får sälja det. Helt okej.
Och så var han med och sålde de här produkterna och sen visade det sig att det här preparatet är väldigt svårdoserat. Det vill säga att tar man för mycket, då kan man riskera att dö. Och då visade det sig att strax under 1 av 10 personer som tog det här preparatet dog. Eller riskerade att dö. Och det var en ganska hög risk menade man från åklagarsidan och åtalade då min klient för att ha vållat olika personers död som hade tagit det här. Alltså orsakat döden genom att sälja den här drogen.
Och i ditt fall så var du inte med i tingsrätten, du var inte med i hovrätten utan han bytte till dig först när han fått upp det här i högsta domstolen. Men i ditt fall när du tog över det så hade du inte fått möjligheten att få upp vissa saker som jag fick prövat. Utan vad rörde ditt mål sig enbart om?
Mitt mål handlade helt uteslutande om en juridisk bedömning av om man kan anses ha orsakat någons död när man bara har tillhandahållit preparatet som orsakade döden. Det vill säga, han har inte sprutat in det här preparatet i någons näsa eller mun. Utan det har missbrukarna själva gjort. Han har bara tillhandahållit preparatet. Och det som var intressant då var att man hade också sagt när man sålde de här produkterna att det här var inte för mänsklig konsumtion. Det var inte meningen att använda det.
Men i ditt fall så sa Högsta domstolen att vi beviljar bara ett partiellt prövningstillstånd. Det vill säga vi ska inte pröva allt i det här målet. Det tycker vi är för jobbigt. Vi är bara intresserade av juridiken. Du hade inte möjlighet att få pröva att om han hade sålt eller inte sålt. Om de hade köpt från andra butiker. Om de hade dött av andra substanser i kombination med fentanyl. Och du fick heller inte få prövat, eftersom du tog över det redan eller så sent som Högsta domstolen, om det här var frågan om självmord eller inte. Så du hade ingen möjlighet att få upp de sakerna till prövning, utan du höll på bara med juridiken kan man säga för att sammanfatta det enkelt.
Det är helt riktigt. Men ditt case däremot, Martin, det var helt annorlunda. Där hade du möjlighet att vara med från första början och påverka redan i tingsrätten. Och där var det ju framförallt en fråga som var väldigt intressant. Nämligen om de missbrukarna hade intagit den här drogen för att begå självmord helt enkelt. Alltså de ville avsluta sitt liv genom att ta den här drogen. Och varför hade det betydelse, Martin?
Jo, för att om det är självmord så kan man helt enkelt inte dömas.
Och varför kan man inte det?
Jo, för att då har man inte vållat någon annans död. Då har de vållat sin egen död. Om man ska hålla det väldigt enkelt och sammanfatta det. Och jag tog över det här målet, eller jag började med mitt mål efter att, så att säga, det hade avgjort ett tingsrätt i hovrätt i ditt mål med de andra försvararna. Och då hade jag lite grann redan en facit för vilka delar som kommer vara intressanta i prövningen. Och i det målet så hade de inte lagt så mycket energi på frågan är det här självmord eller är det inte självmord? Man har inte åberopat några egna experter, man har inte gjort någon direkt utredning, utan man har bara mer eller mindre sagt att men vi tror inte det här är självmord. Så hade man inte argumenterat så mycket mer om det. Och då tyckte ju naturligtvis inte tingsrätten och hovrätten att det här var självmord. Utan de tyckte att nej, de har ju dött av en överdos. Vi vet ju alla att fentanyl är superfarligt. Jag däremot presenterade jättemycket bevisning för att fentanyl var väldigt, dels var det så att säga farligt att använda som missbrukare, men att det förekom också i väldigt stor utsträckning personer som begick självmord med just fentanyl, för att det är så pass effektivt, smärtfritt, och det används ju som bedövningsmedel i sjukvården, så att man kan i lugn och ro somna in och dö utan så att säga några som helst smärta, och därför användes det också.
Ja, för det är ju att begå självmord, det är inte så enkelt som man kanske tror, va? Och det krävs ganska mycket av en för att kunna göra det, och det kan vara väldigt smärtsamt. Skär man av handlederna så gör det ont, hoppar man från en bro så är det läskigt, och hoppa framför ett tåg garanterar inte att man dör. Så ur det perspektivet så kom den här drogen att användas av många för att utföra självmord helt enkelt.
Och speciellt, som också är intressant, att vissa personer i samhället kallas riskgrupper, det vill säga att vissa har större risk att begå självmord än andra typer av personer. Och då konstaterar man att tunga missbrukare, framförallt opiatmissbrukare, de i mycket, mycket större utsträckning begår självmorden övriga personer i samhället. Och alla avlidna, både ditt och mitt mål, var ju missbrukare. Och sen så hämtade jag även in alla journaler, psykjournaler, läkarjournaler, och verkligen grävde och fick fram att alla också led av psykisk ohälsa. Vilket också är någonting som talar för att det här nog kan vara personer som eventuellt har begått självmord. Sen dessutom var det flera av de här personerna som försökt begå självmord tidigare. Vilket också talade för, när jag gick igenom de här journalerna, att här verkar det som att kanske en, flera, alla har begått självmord. Och sen dessutom inhämtade jag en av världens tyngsta experter på ämnet, och en egen rättsläkare, och en del annan skriftlig bevisning, som faktiskt, där de själva kom fram till att nej, men de flesta av de här har nog begått självmord, eller i vart fall är det omöjligt svar på om de har begått självmord eller inte. Så att prövningen blev lite annorlunda i mitt mål än i ditt mål.
Mm. Men Martin, är inte det konstigt att och sitta i rättssal och argumentera för att de avlidna har begått självmord?
Jo, är det enkelt svaret. Speciellt när deras familjer är där som målsägande. Speciellt när deras familjer såklart är oerhört förkrossade över, oavsett vad som har hänt, om det har varit fråga om en överdos eller om det har varit fråga om ett självmord, så är det ju en fruktansvärt händelse för väldigt många familjer. Och det blir ganska konstigt, men jag tyckte att det var en väldigt bra domare som ledde processen väldigt smidigt, väldigt bra. Och det blev en ganska saklig diskussion, för det var så många expertvittnen, och även åklagaren var väldigt saklig i frågan. Så vi fick faktiskt en rejäl genomlysning hur det fungerar, och man fick lära sig en hel del, även domstolen och åklagaren tror jag lärde sig väldigt mycket om hur det fungerar, vilka personer som begår självmord, varför och hur vanligt det faktiskt är.
Mm. Men är det som man ser på film, att man skriver ett avskedsbrev och förklarar varför man tar livet av sig, eller hur?
Nej, det trodde ju faktiskt tingsrätten och hovrätten i ditt mål, i och med att det inte fanns en utredning. De sa ju det, att men här finns ju inga avskedsbrev. Så där kan ju såklart inte vara självmord. Men sen så visade det sig, när man tittar på statistiken, och den experten som jag använde, som då arbetade bland för FN och i förebyggande syfte att förebygga självmord, han förklarade att just män, som det här var i mitt fall då, i alla fall, lämnar bara i 10-15% av fallen ett avskedsbrev. Och att den slutsatsen som tingsrätten har kommit fram till då, den är helt tokig.
Okej, så att i den absoluta majoriteten, i 85-90% av fallen, så lämnas det inget avskedsbrev. Så att när tingsrätten och hovrätt i det fallet som jag hanterade sen i Högsta domstolen säger att eftersom det inte är något avskedsbrev så måste det, kan det inte vara självmord, då är det en helt fel slutsats.
Ja. Det finns inget annat sätt att uttrycka det. Sen dessutom skrev man i de avgörandena, och det hade jag ju lite som facit och visste att det här, de argument som kom föras fram. Så dessutom så har ju de anhöriga inte trott att det var ett självmord. De har hört sig rättegången och sagt att nej, men just där och då, vid de här tidpunkten, så mådde han lite bättre, eller hon lite bättre än vad som den personen mått tidigare och så vidare.
Och vad kunde experterna säga om det då? Att personen hade mått bättre samma dag eller några dagar innan det eventuella självmordet utfördes?
Att det talade för att det var ett självmord.
Tvärtom?
Ja, för att ofta, enligt experterna vart för att den forskning som finns. Så just, och det finns två varianter. Antingen om det är ett planerat självmord så brukar personer som när man väl tagit beslutet att man har gått runt och lidit väldigt mycket ångest, mått psykiskt dåligt. Om man äntligen tagit beslutet att nu ska jag ta mitt liv så blir många lite lättare och känner att skönt. Nu behöver jag inte gå runt och lida längre. Och då upplevs de av omgivningen som gladare, tryggare, mer normala de sista veckorna, de sista dagarna innan de begår självmord.
Mm. Så återigen, lekmannauppfattningen om vad som är ett normalt sätt att uppträda när man tar livet av sig, den är helt fel, även den.
Stämmer.
Intressant.
Så det blir väldigt intressant. Jag hade ingen om detta, men det som är intressant med det här yrket, att man lär sig under tiden man jobbar. Så jag ställde frågan fritt till olika experter och fick samma svar av alla.
Mm.
Och alla var överens om att tingsrätt och hovrätt i det här fallet har bara snackat goja på ren svenska. De var ju i chock att svensk domstol kunde döma så här.
Så ditt försvar gick helt enkelt ut på att visa för domstolen att här finns det olika riskfaktorer som gör att de avlidna personerna faktiskt kan ha använt den här drogen för att ta livet av sig själv. Och konsekvensen av det skulle då vara att din klient inte kan dömas för att ha vållat deras död eftersom de själva orsakat sin död.
Precis. Och sen dessutom som ett litet parentes, så i mitt fall så förde jag också fram, och det var mer rättsmedicinskt, att de hade även tagit andra substanser. Och det gick inte riktigt att avgöra om de hade dött, om de bara hade tagit fentanyl, utan det var fentanylen i kombination med olika andra benzodiazepiner som gjorde att de hade dött. Eller i vart fall gick inte att säga att de kanske inte hade dött om de inte haft de här benzodiazepinerna, och benzodiazepinerna hade inte min klient sålt. Så även av den anledningen blev min klient frikänd i väldigt många fall.
Mm. Ja, hur gick det?
Jo, han blev frikänd i 8 av 11 fall och dömd i 3 fall. Så att de köpte inte mina invändningar i alla fall, men i de flesta fall. Men vi har missnöjda med detta och vi har överklagat och hoppas på en ändring. För jag tycker att den domen är inte enligt med vetenskapen. Man har nog mest känt att, tror jag, en känsla av att han måste nog vara skyldig någon. Alla de här har nog inte begått självmord, så vi måste ju döma dem för något. Även om man vet att i vart enskilt fall så vet man inte svaret. Det går inte att bevisa bort någon rimligt tvivel att de har dött av en oavsiktlig överdos i något fall.
Vi får se hur det slutar.
Mm, spännande.
Kolla här vad jag fick för pengarna.
Martin.
Ångspärr, tätskikt, flytspackel, färg.
Jag ser.
Allt inom kalkylen.
Martin.
Snart har vi ett nytt badrum. Vad?
Det är något som läcker i källaren. Jag har torkat upp det mesta, men vi behöver nog en fläkt eller avfuktare eller något.
Okej, okay. Vi lastar ur grejerna så kör jag till Biltema igen.
Vardagen är full av utmaningar. På Biltema hittar du lösningen på en del av problemen. Vi ses. Biltema.
Men hur gick det i ditt fall då, Kristoffer?
Ja, precis som vi sa här så var situationen en annan. Högsta domstolen skulle bara ta ställning till den rättsliga frågan. Om det är så att man tillhandahåller den här drogen och sen tar personerna en överdos. Om man då rättsligt kan anses ha vållat deras död. Trots att man själv inte har tvingat i dem drogen.
Och hur kändes det att ta över med den begränsade uppgiften? För högsta domstolen hade ju bara beviljat ett partiellt prövningstillstånd när du tog över. Var inte det frustrerande att veta att jag har ju nästan bevisning för att flera av de här kanske har begått självmord, eller sannolikt begått självmord, eller eventuellt begått självmord, men att du ändå inte ens får argumentera kring det?
Precis, oerhört frustrerande naturligtvis. Jag visste ju då att tingsrätten och hovrättens slutsatser beträffande hur man ska bedöma om ett självmord har utförts eller inte, de var totalt fel i underrätterna, men högsta domstolen hade inte tagit upp målet i den delen, utan bara i den här rättsliga frågan, för de tyckte att det var det som var viktigt här. Så det var naturligtvis väldigt frustrerande, men det hindrar ju inte att man ändå gör ett gediget arbete beträffande den rättsliga frågan. Och där var det lite intressant, för att där hade riksåklagaren då, som är det högsta hönset inom åklagarmyndigheten, gjort sin egen rättsutredning och sagt att det finns inget tidigare avgörande från högsta domstolen som ens liknar den fråga som vi nu har framför oss.
Men då hoppar du in och grävde i böckerna, misstänkte jag.
Jo, men så är det ju. Vi försvarare accepterar ju inte åklagarens påstående, och det spelar ingen roll om det är en vanlig kammaråklagare i tingsrätten eller om det är riksåklagaren som ska ju vara den absolut smartaste åklagaren i landet. Utan jag och vårt försvararteam gick in i arkiven och började gräva efter rättsfall. Och så kom vi över ett fall från 1933. Och det fallet menade vi hade stor betydelse för utgången i det här målet. Och i korthet så handlade det om en diversehandlare. Förr i tiden så sålde man inte bara mat, utan man sålde mat och bilar och lite allt möjligt.
En mix.
En mix av saker. Sen diversehandlare, han sålde två påsar till en person som sedan kom att dö. I den ena påsen så låg det vanligt salt. Och i den andra påsen så låg det ogräsmedel som var giftigt. Och det här ogräsmedlet hade diversehandlaren inte tillstånd att sälja. Så att han sålde ogräsmedel som var förbjudet. Och så lämnade han över de här två påsarna. Och de här två påsarna såg identiska ut. Det var två bruna påsar. Han hade inte skrivit på någonting om vad som var i vilken påse. Så han, köparen, han tog hem det här. Och så ställde han påsarna i köket. Och så började han laga mat. Och istället för att använda salt i matlagningen, alltså i den ena bruna påsen, så började han använda ogräsmedlet istället. Och eftersom diverse andra inte hade skrivit någonting och det var vitt pulver i båda två, så började han använda ogräsmedlet. Och så började han känna att han mådde dåligt och tyckte det var konstigt att jag mådde dåligt av att äta salt här. Han insåg alltså inte att det hade skett en sammanblandning. Och så gick det några dagar och så lagade han mat igen och fortsatte då använda ogräsmedlet. Och till slut så inträffade det tragiska att han dog av ogräsmedlet. Och då tyckte man där på 30-talet, alltså så här kan vi inte ha det. Att diversehandlare för det första struntar i de regler som vi har, nämligen en giftstadga som det kallas, då, en giftlag. Och säljer gift till folk utan att ha tillstånd för det. Och dessutom lämnar över det på ett sätt som gör att köpare inte kan skilja på det och salt. Så han blev åtalad för vållande till annans död och dömdes också. Men det här gick upp till Högsta domstolen som sa att köparen, han borde ha förstått att det fanns en risk för att han skulle komma att äta ogräsmedlet istället för saltet. Särskilt när han började må dåligt efter den här första matlagningen. Och då sa man att eftersom han hade på det sättet tagit en risk i förhållande till sin egen död, så kunde diversehandlaren inte dömas för vållande till annans död.
Så han hade förstått att jag tar en chansning, jag vet inte riktigt med säkert vilket som är vilket, och dessutom förstått att det här är en fara att laga mat med detta, men valt att göra den då. Och därför, på grund av den risken som han då med väldigt självmån tog, blev han frikänd. Och hur hade det för bäring på fentanyl?
Jo, då var det på det sättet att min klient påstod sig då ha varit delaktig i att ha sålt fentanylanaloger. Men då hade man på hemsidan och också på en etikett som följde med de här substanserna skrivit att det här var inte för mänsklig konsumtion. Man hade också skrivit att vi tar inte ansvar för om man skadas av intag av detta. Och då menade jag att då har min klient gått ett steg längre än vad diversehandlaren gjorde. Då har man varnat de som köper det här från att inta det. Du kommer ihåg, diversehandlaren hade inte ens skrivit någonting på den här bruna påsen. Och då menade jag att när, och dessutom så var det allmänt känt vid den här tidpunkten att fentanyl var väldigt farligt. Det hade skrivits väldigt mycket i media om det. Och det var också på det sättet att man från lagstiftarens sida hade inte klassat det här som hälsovårdligt. Det vill säga, diversehandlaren, det han sålde, det var hälsovårdligt enligt giftstadgan.
Och som han inte ens hade rätt att sälja.
Han hade inte ens rätt att sälja, men någon sån regel fanns det inte beträffande min klient. Och då menade jag att här har Högsta domstolen, även om det var 1933, tagit ställning till motsvarande situation som nu var aktuell. Och då blev konsekvensen helt enkelt att de som hade avlidit hade tagit en risk som innebar att min klient inte kunde hållas ansvarig.
Och där var det ju faktiskt så att, som åklagaren indirekt påstod, att det har ju faktiskt inte efter det kommit något avgörande som ändrat Högsta domstolens praxis. Så även om det här avgörandet är supergammalt, så har det ju inte kommit någon lagstiftning. Det har inte kommit någon nytt avgörande från Högsta domstolen som säger att det här gamla avgörandet från 30-talet inte längre gäller. Och då var ju ditt argument och även mitt i samma mål, även om det var vid ett annat tillfälle, att ja, men då är lagen så här och ser praxis ut så här, så kan de naturligtvis inte dömas.
Mm. Och då frågar ju, säger säkert våra lyssnare, hur gick det då nu i det här avgörandet från Högsta domstolen som jag var med i? Jo, Högsta domstolen, de tog upp det här fallet från 1933, men de kände att nej, vi kan inte sluta så här. Det var ändå många personer som hade dött i mitt mål på grund av de här substanserna som min klient skulle ha sålt. Så de menar att nej, ja, 33 års fall gäller ju i och för sig. Men vi tror att eftersom min klient skulle ha tjänat pengar på den här businessen, så var de här varningarna om att det här inte var för mänsklig konsumtion, det var bara en illusion. Det var inte allvarligt menat. Utan det var visst så att det här var för mänsklig konsumtion. Och det skiljer det från diverse handlare. För även om han inte hade skrivit någonting på och det fanns en stor risk för sammanväxling, så var det ju inte diverse handlarens intention att köparen skulle använda det här vid matlagning.
Lite krystat kan man ju tycka.
Lite krystat, och det tyckte jag också. Men det kändes som att också domstolen försökte hitta någon form av lösning som skulle göra att slutresultatet blev det som de ville. Det vill säga samma beteende som vi ser hos många av underrätterna också. Nämligen att man bestämmer sig för vad som är ett rimligt slutresultat och sen skriver man en dom.
Man vill ju förhindra att fentanyl säljs. Och man inser att skulle man ha frikänt din klient där och då, så skulle man kanske fått igång den här fentanylförsäljningen av olika analoger, och det ville man ju inte.
Nej, medan mitt motargument mot just det argumentet var ju att om det är så att lagstiftaren, det vill säga riksdagen, vill förbjuda försäljning av något preparat eller liknande, det är inte så komplicerat att lagstifta om det då. Vi har ju sett nu under coronakris och liknande att lagstiftaren faktiskt kan prestera lagar väldigt snabbt, några dagar. Så är det så att det kommer indikationer, och det hade gjort under en väldigt lång tid från polisens sida, att fentanyl var farligt, då skulle, om riksdagen ville, på några dagar hade kunnat stifta en lag som säger att det här är förbjudet. Och då hade det varit en annan situation i min klients fall, menar jag.
Och det är ju intressant i vårt jobb, att ibland handlar det inte bara om att tänka första eller andra eller tredje steget, utan man måste ju också gå in och tänka, finns det någonting som domstolen kan ha som en dold agenda, antingen medvetet eller undermedvetet? Och i det här fallet hade du identifierat, och det hade väl även jag i mitt mål, att man insåg att domstolen vill ju gärna döma. Dels för kanske en egen form av rättvisekänsla, men också för att man tänker att då gör man en god gärning. Och alla domar vill ju göra goda gärningar. Och där hade du redan förutsett det och börjat argumentera mot det innan ens domstolen kom. Men det tyvärr hjälpte inte hela vägen.
Nej, det gjorde inte det. Och där kan man väl säga att det finns ju en skiljelinje mellan principer och hur långt man ska upprätthålla principer. Och vad man tycker i det enskilda fallet är det rimliga resultatet. Och där är jag som försvarare en stor anhängare av principer, eftersom det blir risk för godtycke. Alltså att det kan bli olika resultat i samma fall om man inte håller på principerna. Martin, vad har vi lärt oss idag?
Jo, vi har lärt oss idag att två mål som är identiska kan få olika utgångar beroende på vilken utredning som presenteras i målet. Vi har också lärt oss idag att det numera är straffbart att under vissa förutsättningar sälja fentanyl om det är så att personer dör av fentanyl.
Och andra farliga preparat, ska sägas.
Ja, med viss oklarhet om hur långtgående det här avgörandet är naturligtvis. Men det kanske framtiden får utvisa.
Ni lyssnar på ännu ett avsnitt av podden Skyldig med mig, advokat Kristoffer Stare.
Och mig, advokat Martin Persson.
Om ni vill följa vår vardag så kan ni göra det på Instagram genom att gå in på Stare Persson. Ni kan också gå in på Apple Podcast och rata podden så att fler hittar till den.
Tack.
Kolla här vad jag fick för pengarna.
Martin.
Ångspärr, tätskikt, flytspackel, färg.
Jag ser.
Allt inom kalkylen.
Martin.
Snart har vi ett nytt badrum. Vad?
Det är något som läcker i källaren. Jag har torkat upp det mesta, men vi behöver nog en fläkt eller avfuktare eller något.
Okej, okay. Vi lastar ur grejerna så kör jag till Biltema igen.
Vardagen är full av utmaningar. På Biltema hittar du lösningen på en del av problemen. Vi ses! Biltema!